när det kom till. Istället för att som den gamla folkrätten gjort bara konstatera den hittillsvarande seden, sökte Gregoires folkrätt reglera seden efter helt nya principer, nämligen nationernas jämlikhet, hur små eller stora det än månde vara. Hans grundtanke är ett överflyttande på folken utav de regler som i den franska rättighetsförklaringen gäller för individerna. Och här är det Kristi bud, allt vad de viljen människorna skulle göra eder, det gör ni åt dem, som är hans enkla rättesnöre. För övrigt ligger Gregoires originalitet framförallt där i att han är den första folkrättslärare som bygger på folksuveränitetens principer. Troligen var det för att i någon mån ändå kunna förverkliga sitt förslag till folkrätt som Gregoire senare framkastade en plan till en allmän förening mellan lärda författare och konstnärer som han 1816 närmare utarbetade och utgav på trycket för att, som han säger, påskynda de goda sedernas och upplysningens framsteg. Hans plan innebär vad han kallar ett försök till den litterära republikens ekumeniska organisation, som skulle möjliggöra för vetenskapsmän att bättre lära känna och dra nytta av varandras arbeten. Denna litterära republik borde hålla allmänna riksdagar för vilka Frankfurt skulle lämpa sig bäst, både som fri riksdag och på grund av sitt nästan centrala läge i det intellektuella Europa. Den lilla skriften innehåller, som vi förstår, själva fröet till nutidens många vetenskapliga kongresser. Och Gregoire har också sorgfälligt försökt att i ljuset framdra det få litterära förbund som man dittills i Italien och Schweiz sökt förverkliga. Vid sidan av detta utkastar han också planen till en understödsförening för vetenskapsmän och skriftställare. Dess uppgift skulle vara att prisbelöna och eljes uppmuntra äldre och yngre talangers arbeten. Men de författare som hade sölat ned sina pennor genom omoraliska skrifter eller sådana som råkat i fattigdom genom dåligt uppförande skulle inte få komma i åtanke. Ett villkor som är synnerligen karakteristiskt för upphovsmannen. Märkligt nog finner man att Gregoire för denna senare plan anser sig ha en förebild i ett svenskt sällskap, grundat för att rycka den okända förtjänsten ur dess dunkelhet. Det är inte lätt att säga vad han här åsyftar. Denna plan har åtminstone kommit så långt som till ett sammanträde och ett prospekt undertecknat av flera framstående män. Men tiden var, som ofta, inte lämplig för förverkligande utav Gregoires idealistiska planer. Dr. Chevalier säger beträffande hans förslag att Frankfurt skulle bli huvudstad för den litterära republiken att han kunde lika väl ha accepterat Haag. Han skulle ha presiderat där i sin violetta biskopsdräkt alldeles som han gjorde i konventet. Han skulle ha varit mannen på alla fredskongresser. Han skulle villigt ha suttit som ordförande i Stockholm och hållit konferenser i alla länder. Det är ju rätt märkliga ord eftersom just 13 år efter sedan Dr. Chevaliers avhandling utkommit, Stockholm blev sätet för den första ekumeniska konferensen 1925, sammankallad av en uppgift att baka över författningen begagnade han bara att fortsätta sin opposition mot diktaturen. När så Napoleons fall stundade 1814 författade Gregoire ett förslag till avsägelseakt enligt vilket senaten tills vidare skulle överta regeringen och tacka de förbundna makterna som hjälpt fransmännen till befrielsen. Men det var hans öde att få uppleva revolutioner som inte förverkligade hans ideal. Och när den nya bourbonska författningen utkommit måste han skicka ut en skarp kritik därav som på några få veckor fick 4 upplagor. Efter detta var det ju bara självklart att han inte kom med när det medgörliga bland senatorerna insattes i den nu grundade första kammaren. Och när han sedan protesterade mot bibehållande av Frankrikes rätt till slavhandel i den nyss slutna traktaten med England blev han också berövad sin senatorspension och uteslöts 1816 ur själva vetenskapsakademin som han varit den förnämsta att grunda. Pensionen återfick han senare, men inte fullständigt. Vid den tiden hade han också blivit ytterligare trakasserad på ett sätt vars ovärdighet vi först genom en för ett par år sedan utkommen tidskriftsartikel fick reda på. 1819 såg det nämligen ett ögonblick ut som om Gregoire skulle få återgå till det politiska livet, när nämligen departementet i Sär, där Grenoble är huvudstad, valde den då 69-årige revolutionären till medlem av deputerade kammaren. Det framgick nu tydligt att man inte glömt hans föregående. Till den reaktionära pressen formligen rasade. Man förklarade att Gregor hade traktat Kristus som en svensk lottchef och evangeliet som en kodex för jakobinsk frihet och jämlikhet. Han var en ohygglig kungamördare och en blodig hycklare. Allmänheten förvillades genom det lösryckta, mer eller mindre hänsynslöst radikala ord och skrifter som motståndarna frikostigt plockade fram. Han gjorde till och med efterforskningar i Riksarkivet för att få tag på kompromitterande handlingar. Och när det misslyckades sökte man muta honom att avsäga sig genom att lova återinsätta honom i institutet eller återkalla några ännu alltjämt landsförvista präster. Härtill nekade han naturligtvis. Och då blev han vid fullmaktsgranskningen helt enkelt olagligt utesluten. Man får inte undra på om han efter detta hade ögonblick när han frestades till människoförakt. Hans verksamma själ var nu helt hänvisad till litterärt arbete och umgänge med gamla vänner. Bland vilka juristen Lanjuni, som varit hans kamrat sedan konstituerade nationalförsamlingen och som varit av samma sega vilke som han själv hörde till det mest trofasta. Bland litterära arbeten har han skrivit, ägnat sig också åt sociala frågor. Skrivit en bok om tjänarståndet hos antika och moderna folk. Och en annan bok om kristendomens inflytande på kvinnornas ställning. Vilken sistnämnda också utgick i flera upplagor. 1818 utgav han en studie över den gallikanska kyrkans friheter. Som hade heden att komma på den påvliga index och även översattes till spanska.